Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej poddlyssnare! Dagens tema är den europeiska koloniseringen av Afrika. Gäst är journalisten Andreas Karlsson som arbetat många år i Sydafrika och nyligen utkommit med boken Kampen om Afrika. Vi samtalar bland annat om hur koloniseringen började, den beryktade Berlinkonferensen, Belgiens kung Leopold II som ensam styrde Kongo och kolonialismens följdverkningar i dagens Afrika. Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Välkommen till Bildningskomplexet, Andreas Karlsson.
Tack så mycket.
Idag ska du och jag prata om kolonialismen och specifikt kolonialismen i Afrika. Eller av Afrika kanske man ska säga. Jag har på vägen hit så kände jag mig nästan liksom julaftonspirrig för att det här är ett av mina absoluta favoritämnen. Kolonialismen och hela det som framförallt händer då i Afrika. Hur kommer du in på det här spåret?
För min del då, som jag är journalist, jag har bott och arbetat i Afrika i väldigt många år och jag kommer ju från det nutida hållet så att säga in i historien. Jag har levt och rest väldigt mycket i Afrika och då funderat på varför är saker och ting som de är? Varför beter sig människor som de gör? Varför ser länder och ut som de gör och fungerar som de gör eller ibland inte fungerar som de då kanske borde göra? Ska man svara på de frågorna så måste man i Afrikas fall söka sig tillbaka till den perioden som vi ska prata om här nu. Alltså kolonialismen, Europas kolonialisering av Afrika. För där finns väldigt mycket förklaringar till hur kontinenten är idag.
Mm. En annan sak som jag tycker är väldigt fascinerande med den här tidsepoken, det är att den ger oss psykologiska insikter. Alltså jag tycker den beskriver människan på ett väldigt intressant sätt. Det här storartade projektet som dels såklart att det handlade om att roffa åt sig naturresurser och rikedomar, men också att det fanns det här uppfostringsändamålet också, att man skulle komma ner och civilisera vildarna. Och istället så är det den vita europeen som i mångt och mycket är vilden. Så det tycker jag är en väldigt spännande.
Absolut. Och jag menar, det där är någonting som vi kanske då ser idag när vi tittar tillbaka på det. Men det var helt klart så att man såg sig inte som en liksom ondskefull person eller personer som skulle liksom komma ner och lägga beslag på en kontinent och få åt sig rikedomar. Utan väldigt många tror jag faktiskt såg att det som att man gjorde en god gärning här. Vi ska med hjälp av kristendom och frihandel och så vidare liksom civilisera en kontinent där det helt saknas civilisation helt och hållet.
Mm. Vi kommer ju komma in på hur sant det är och inte. Men vi börjar från början med den första kontakten, den första europeiska kontakten med den afrikanska kontinenten som i din bok har satts då från 1400-talet, ungefär när portugiserna kommer ner. Kan du börja och guida oss lite där?
Ja, vi kan väl börja där. Jag tycker det är en ganska rimlig början på den här historiebeskrivningen, även om det naturligtvis hade förekommit vissa kontakter tidigare, så är det ändå där. Och i slutet på 1400-talet då pågår en kapplöpning bland de stora sjöfartsnationerna i Europa om att hitta en sjöväg till Asien. Man ville hitta ett alternativ till den gamla sidenvägen helt enkelt, som hade blivit farlig och svårframkomlig och sådär. Och då försöker de olika stormakterna sig på lite olika alternativ och det land som då bestämmer sig för att ge sig av söderut och försöka runda Afrika och har en idé om att det är så man ska ta sig till Asien, det är just Portugal som du säger. Spanien gav ju sig iväg med hjälp av Kristoffer Columbus rakt västerut och hittade en annan kontinent, det var ju inte så dumt det heller visade det sig då. Engelsmännen försökte sig också på och kom liksom till Newfoundland och sådär. Men portugiserna de hade redan vid den här tiden börjat utforska kusten, alltså Afrikas västkust lite grann, och lyckas så småningom ta sig runt då. Första som liksom kommer runt sydspetsen, och det här är sånt som man kommer ihåg från undervisningen i skolan, men det är Bartolomé Dias som tar sig runt. Han kommer inte hela vägen till Asien. Han tvingas vända när han fortfarande är i det som idag är, eller utanför det som idag då är Sydafrika.
Det är han som ger namnet till Goda Hoppsudden, eller hur? För att det var ett gott hopp, tror jag, att man precis, skulle hitta Indien den vägen.
Ja, eller om det var kungen möjligen som myntade det när han Dias kom tillbaka och sa att han nog då ändå hade grunderna här till vad som kunde bli en rutt till Asien. Och sen så dröjer det 10 år ungefär, så alldeles i slutet på 1400-talet så är det Vasco da Gama sen som fullbordar den här seglatsen och tar sig hela vägen till Indien. Och hela den här liksom strapatsrika resan i Afrika var inte särskilt intressant. Det var ju någonstans man skulle på sin höjd stanna, bunkra det man kunde då, lite färskvatten, kanske ha lite kontakter med lokalbefolkningen som man faktiskt stötte på sina håll och utväxla och se till så att man kunde fylla på förråden och sådär. Men något intresse för Afrika, det fanns det i stort sett inte alls för den här tiden.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Mm. Om vi tittar på kolonialismens start då, när man för i början som sagt så handlade det inte om det, men när kan man säga att det kickar igång och varför?
Egentligen, alltså kolonialism får man vänta ytterligare, och det som har hunnit hända då också, det är att man har utvecklat relationen med Afrika, och det där sker någon gång i alltså början 1500-tal, men kanske framförallt under 1600- och 1700-tal, nämligen slaveriet och slavhandeln, eller triangelhandeln som man säger, när man hade hunnit börja etablera sig på andra sidan Atlanten, som var de amerikanska kontinenterna. Man hade ett behov av arbetskraft, och den arbetskraften kunde man hämta från Afrika. Det betyder inte att man liksom började kolonialisera Afrika på något sätt. Man höll sig fortfarande väldigt kustnära som europé. Små handelsstationer, och så bedrev man handel med lokala slavhandlare som helt enkelt förde slavar ut till kusten, där de då kunde köpas upp av europeiska slavhandlare, skeppas över Atlanten till kolonierna där och liksom arbetstillfällena som fanns där, så att säga. Mm. Så det här liksom utvecklade ju intresset för att ha en relation med Afrika naturligtvis, men än så länge så var vid den här tiden, 1600-1700-tal, Afrikas inre var okänt och för de flesta europeer helt ointressant. Man kunde inte föreställa sig att det skulle finnas någonting av direkt värde där, mer än då möjligen den arbetskraften som man hämtade där.
Mm. Och vad skulle du säga är startskottet för att faktiskt börja söka sig in i landet och börja liksom ta över mark och lägga under sig folk?
Alltså koloniseringen kan vi nog väldigt mycket koppla till att den kommer igång, och den som är den stora liksom, som propagerar för att Afrikas inland ska utforskas, det är en herre som vi också kommer ihåg från skolundervisningen, nämligen Henry Morton Stanley, en amerikansk journalist som är väl mest känd för att han reste ner till Afrika och hittade David Livingstone, missionären som lämnat England några år tidigare och sen inte låtit höra av sig, och man trodde att han möjligen var död. Stanley reste ner och hittade honom.
Med de berömda orden.
Med de berömda orden som man kanske eller kanske inte yttrade då, men Dr. Livingstone, I presume. Ja, just det.
Det är ändå, oavsett om det är sant eller inte,
så är det, det är en väldigt bra historia.
Den är väldigt, väldigt bra och väldigt rolig också.
Absolut, så är det. Och det är liksom hela den här brittiska stiff upper lip.
Gentlemannamässiga, även in i djungeln.
Och man kan ju tänka sig de här samtalen som de båda herrarna hade där då. Livingstone, han var helt ointresserad av att återvända till England. Han var naturligtvis en rutinerad Afrikaresenär och hade sina idéer om hur kontinenten såg ut och hängde ihop och sådär. Och Stanley hade lite andra uppfattningar. Men det där liksom var det som blev startskottet på Stanleys vidare utforskning av Afrikas inre. Och så småningom också att han kommer tillbaka till Europa. Han har med sig kunskaper om att den här kontinenten har ofantliga rikedomar i inlandet. Och det krävs kanske, hävdar han då, inte så särskilt stor investering egentligen för att liksom komma åt de här rikedomarna. För han har nämligen hittat vägen in i det inre och den går via Kongofloden i hans fall.
Och vet vi, så han, formulerar han på något sätt tanken då om att låt oss ta över här? Alltså för det undrar jag är fascinerad av. Det fanns ju människor där.
Det fanns människor där.
Ja, och var det bara helt ovidkommande?
Ja, i någon mån var det ju det. Och det hänger ihop med den här liksom tanken då, och du var inne på det tidigare, just med att man ser det som en liksom naturlig hierarki på något sätt. Att den vite kristne mannen från Europa, det är liksom, han är alltings naturliga härskare. Och alla andra är liksom tänkt att vara underordnade det på ett eller annat sätt i lite olika steg och sådär. Så att nej, det är egentligen inte alls någonting som ses som ett problem, utan det är något man ska förhålla sig till bara. Rikedomarna finns där och därmed så är, de liksom, är det fritt fram och åta för sig, tänker sig Stanley. Så han reser tillbaka till Europa och börjar liksom propagera för det här. Han reser runt till de olika länderna och börjar i England förstås, som han har, som amerikanerna var, ändå levt i och till och med mycket tid i. Och tänker sig att ja, men här kommer de naturligtvis jubla över den här möjligheten som jag presenterar för dem. Och själv kommer jag bli rik på kuppen naturligtvis då. Men intresset är ganska svalt. Det är svalt i England, det är svalt i Frankrike, det är liksom svalt på andra håll när han söker sig fram.
Varför är det svalt?
Lite olika förklaringar beroende på vilket land vi pratar om. Men flera av de här länderna, vi tar England och Frankrike till exempel, så har båda bränt sig lite grann när det gäller den här typen av engagemang. England har vid den här tiden tagit över det som idag är Sydafrika eller Kapkolonin och Natal som den andra kolonin där nu heter. Ganska kostsamt, man har en hel del lokala konflikter på halsen där. Man har ett ganska kostsamt engagemang idag i Egypten också. Fransmännen har också bränt sig, man har liksom förlorat inflytandet på andra sidan i Nordamerika. Man har blivit utmanövrerad av engelsmännen i Egypten. Och ingen av dem är liksom att lägga massa pengar och en tid och energi på att utforska Afrika som de då ändå bedömer som ett ganska osäkert affärsprojekt är man inte särskilt intresserad av. Men det sitter en herre i Bryssel.
Den mest ökända av dem alla.
Den mest ökända av dem alla. Uh-huh. Han är sugen på en koloni i Afrika. Och det är ju förstås då kung Leopold den andre, regenten i Belgien. Och han är väl egentligen den enda belgaren som är väldigt, väldigt sugen på en koloni där. Han har en idé om att ska man vara en betydelsefull nation, då ska man ha en koloni. För det hade ju liksom England och Frankrike, fast på andra håll då, inte i Afrika. Och han är inte så noga med egentligen var den ligger någonstans, den här kolonin. Han utforskar alla möjliga alternativ. Han tittar på hyra länder från andra kolonialmakter och sådär. För att han tycker att det är liksom, man ska ha en koloni. Dessutom skulle du kunna ge en del pengar naturligtvis, men för hans egen del, han har det ganska gott ställt. Så att det är mer en liksom symbolisk och prestigefråga för Leopold. När han får nys om det här som Stanley kommer till Europa och berättar om, så håller han naturligtvis andan i väntan på att stormakterna ska få sin chans och säga nej, för han inser ju trots allt att han är representerat ett litet land. Men när chansen dyker upp så bjuder han in Stanley till Bryssel och liksom tar över projektet så att säga. Han gör det under förespeglingen att han är någon slags filantrop som vill stötta upptäcktsresor och vetenskapsmän som vill utforska Afrikas inre, men vad det egentligen handlar om är ju att skapa ett så stort område som möjligt för belgisk räkning. Eller för sin egen räkning blir det faktiskt, för belgiska regeringen inte särskilt intresserad av det här. Så det blir i allt väsentliga, det blir en privat koloni, Leopolds privata koloni.
Vilket är helt otroligt.
Vilket är helt otroligt.
Tittar vi tillbaka på hela kolonialismen så är det helt unikt, eller hur? Det är en, i stort sett en man som äger ett land.
Det är inte helt unikt faktiskt.
Cecil Rhodes kanske.
Cecil Rhodes kan vi möjligen komma lite grann till också. Cecil Rhodes är ju en ärkekolonisatör, engelsman, premiärminister i den brittiska kapkolonin nere i dagens kapstad med omgivning och sådär. Han är ju den som liksom får fart på den brittiska koloniseringen av Afrika. Han drömmer om att dra en järnväg från kapstaden till Kairo. De ska liksom spänna över ett sammanhängande brittiskt kolonialområde över hela den afrikanska kontinenten. Börjar man bygga, men blir aldrig helt klar. Delar av den finns kvar fortfarande än idag.
Jag tror kanske jag menar mer att alltså just han gör det med brittiska statens goda minne, eller hur?
Ja, men det gör han.
På ett sätt som Leopold den andra kanske inte gör. Att han driver den liksom på egen hand mera, eller har jag fel där?
Nej, absolut. Så är det naturligtvis. Och det är ju en definitionsfråga vad som är staten då naturligtvis. Han är kung trots allt över Belgien. Ja, så att, men visst, han får inte med sig regeringen på tåget, utan utarbetar det som en privat koloni.
Men för du nämnde att han gör det primärt för prestige. Förstår jag det rätt då?
Ja, absolut. Det är naturligtvis så att där i inlandet så finns det ju rikedomar också, givetvis. Det var ingenting som för Leopold personligen var avgörande, utan definitivt prestigen att vara en av de stora pojkarna i världen.
Intressant, för han är ju en väldigt omdiskuterad person. Du hänvisar ju till den här boken som blev väldigt stor när den kom, av Adam Hochschild, som heter Kung Leopolds vålnad, som beskriver honom som en folkmördare i liksom Hitlers kaliber ungefär. Men jag läste en väldigt intressant biografi som heter Kongo, en biografi. Det är liksom en biografi om staten, landet Kongo, där man ändå får en lite mer nyanserad bild av Leopold den andra, att han inte är fullt så liksom besatt av det här projektet och inte fullt så besatt i alla fall av rikedomarna. Men liksom, jag hör dig kanske lägga dig mer åt den här Kongo-boken.
Jag lutar nog lite mer åt det. Sen ser det, jag tror väl aldrig kanske att man ska ha en alltför ensidig bild av någon. Det här med att bara beskriva någon som ett monster tjänar liksom nog inte riktigt några bra syften egentligen. Utan alltså, att försöka vara nyanserad i sin beskrivning tror jag är ganska vettigt, för alla har nog olika sidor. I Leopolds fall så det urartade ju den här kolonin, det vet vi idag. Kongokolonin, eller fristaten Kongo. Det blev ett av de absolut mest grymma förtryckarsamhällena på den afrikanska kontinenten under kolonialperioden. Varför blev det så? Ja, alltså antagligen delvis för att man var väldigt, väldigt ovana kolonisatörer. Det är ju egentligen inte särskilt smart om man liksom ska ha en effektiv och fungerande koloni och sätta igång och mörda folk i oerhört stor skala som ändå skedde. Och det visste ju en del andra liksom mer erfarna kolonialmakter. Inte så att de på något sätt blev goda kolonisatörer inom citationstecken för den sakens skull, men smartare kolonisatörer kanske man kan säga.
En av de mest berömda skeendena i den här historien, det är ju Berlinkonferensen 1884, som är en sån här väldigt beryktad konferens där flera europeiska länder sätter sig vid konferensbordet och börjar liksom diskutera det koloniala projektet. Och vi kommer ju komma in på lite av alla de här missförstånden som finns kopplat till det här. Men vad var Berlinkonferensen för någonting?
Den ska man nog beskrivas som en princip- eller avsiktskonferens där man träffades, de stora spelarna, alltså de europeiska stormakterna plus Ryssland plus USA, Ottomanska riket var med också, och lite småländer. Sverige fanns representerade faktiskt i en gemensam nordisk delegation där.
Det är häftigt.
Ja, absolut. Inte för att vi hade någonting att säga till dem egentligen, men vi fanns med där i alla fall.
Varför hade vi skickats dit då?
Alltså Berlinkonferensen bestod i att Bismarck bjöd in de andra länderna, och det var ambassadörerna som dök upp helt enkelt. Och där vi skulle vara med som någon slags observatörer för det här. Vi hade ju inga anspråk egentligen, utan det var mer en ett deltagande och ett observerande av vad som pågick i Europa vid den här tiden. Så det handlade om att lägga spelreglerna för den kolonisering av Afrika som i någon mån redan hade börjat då. Alltså Leopold hade ju slått an tonen här, och andra länder hade ju också börjat liksom nosa på framförallt kustnära områden vid den här tiden. Men man skulle sätta sig ner och så skulle man diskutera det här på ett självsvåldigt sätt, hur man skulle lägga kontinenten under sig helt enkelt.
Men däremot så det fattas inga beslut på detta möte.
Det gör det inte. Inte i den bemärkelsen som vi ofta tänker på det. Det finns ju den här bilden av Berlinkonferensen som tillfället då Europas stormakter satte sig ner med en stor karta och en linjal, och så delade man upp kontinenten mellan sig. Och så var det ju inte.
Det är den absolut vanligaste bilden.
Och för det första så var det inte, dels var det inte där som koloniseringen började. För den hade ju redan dratt igång som vi har pratat om. Det var inte ett toppmöte i den bemärkelsen att det var liksom stats- och regeringschefer som träffades och delade upp Afrika mellan sig. För det var, som jag sa, det var ambassadörer. Bismarck var egentligen den enda som hade den posten. Alla andra var betydligt lägre ner med mandat från sina respektive regeringar att förhandla. Men det var inte de högsta ledarna som var där. Och sen så fattade man inga beslut. Man delade inte upp kontinenten mellan sig där. Man la fast grundreglerna som, om man ska förenkla det väldigt, i stort sett gick ut på att det är fritt framåt för sig. Så länge ett område är ledigt, och med ledigt i det här sammanhanget menas att det inte är något annat europeiskt land som gör anspråk på det. Men om inget annat europeiskt land gör anspråk på ett område, och om man kan säga sig liksom kontrollera området, fritt fram och ta för sig.
Mm. Så det är i alla fall det du utmynnar i. Det är ändå, på så sätt så är det ju sant att det är verkligen navet i det kolonialistiska projektet.
Absolut. Det är en oerhört viktig konferens, men den har en lite annan karaktär än så som det oftast har beskrivits. Det var inte liksom där man bestämde hur gränserna skulle gå.
Nej. En annan aspekt som jag tycker är väldigt spännande med allt det här, det är ju att vi pratar ju väldigt mycket om kolonialismen som ett europeiskt projekt. Nästan alltid så pratar man ju om det det gjorde jag ju själv, som den vita mannen som kommer ner och ska civilisera Afrika. Men det finns ju också en lång historia av ett muslimskt och arabiskt koloniserande av Östafrika. Jag skulle vilja höra dig utveckla lite grann kring den historien, hur muslimska folk kom ner och koloniserade.
Ja, och det där är ju liksom, det är ju en helt separat historia egentligen, som man skulle kunna orda precis lika länge om. Men om vi ska lite kort nämna det, så är det mycket riktigt så att alltså muslimska civilisationer med sitt ursprung i Mellanöstern har sedan långt tidigare än européerna börjat både i Östafrika och Nordafrika. Det faktum att många människor idag i Afrika, i norra och östra delarna, är muslimer och pratar arabiska är ju ett tecken på att liksom, så total var ju inte den europeiska dominansen naturligtvis.
De kom ganska långt in. Jag tänker,
de kom ganska långt in.
Mali,
absolut.
Som är väldigt muslimskt, det är långt in i Afrika.
Absolut, och det är ju liksom dessutom influenser som har fortsatt genom historien, det också då naturligtvis. Och i grund och botten handlade det om väldigt mycket samma incitament som den europeiska kolonialiseringen. Det var religion var en utav de stora faktorerna, åtkomst av rikedomar var en annan, guld och vad det nu var som man ville komma åt naturligtvis. Så att det har varit fler kolonialiseringsvågor av Afrika, inte bara den europeiska, även om det är den som så att säga, jag begränsar mig till i min bok. Vill man komma fram i modern tid så kan man ju faktiskt prata om ytterligare, liksom, även efter den europeiska kolonialiseringen så pratar en del idag till exempel om en ekonomisk kinesisk kolonialisering av Afrika. Kanske man inte ska välja just ordet kolonialisering för det är inte liksom geografiskt på det viset, men ett kraftigt liksom, inflytande i alla fall med påtryckningsmedel av olika slag. Så att definitivt inte en jämnbördig relation mellan de två parterna. Så att det har funnits många vågor av kolonialisering av olika slag då, i den afrikanska historien.
Men skulle du hålla med mig om att när vi blickar tillbaka så pratar vi om det väldigt mycket som en europeisk historia. Vad är det som gör att vi inte pratar om, eller varför har det blivit så?
För att ser man till kontinenten som helhet så är det tveklöst så att så som Afrika ser ut idag och så som Afrika fungerar idag, så som gränserna är dragna, så är det de europeiska stormakterna som har liksom satt det avtrycket. Så är det. Mm. Definitivt. Och det är liksom att andra då dessutom har varit inflytelserika på andra håll, det är inte riktigt lika betydelsefullt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Okej, nu skulle jag vilja höra lite grann kring som brutaliteten, och det blir som en ledande fråga. Jag ska verkligen ställa den öppet och ärligt, och så här, hur brutal var kolonialismen? Och jag tänker på den nigerianska författaren Chinua Achebes bok Allt går sönder, som är, om man inte har läst den, en väldigt läsvärd bok som handlar om att man får följa med en by och ett folk och en hövding och liksom hans närmaste, och sen plötsligt hur det första mötet med europén och hur grym europén är, beskrivs här med kommer med hästar och kommer med skjutvapen och verkligen lägger under sig det här folket ganska snabbt med ett slags liksom rättvisepatos, eller det här att civilisera vilden. Så att enligt honom då, enligt en afrikansk författare då, så var det här ett väldigt brutalt projekt. Vad har du att säga om det?
Det var absolut ett oerhört brutalt projekt på väldigt många sätt. Och brutalt kan det vara på olika nivåer då naturligtvis. Det kan vara brutalt rent fysiskt, som det var på väldigt många håll. Många människor dog. Kongo är väl kanske det mest flagranta exemplet i det avseendet. Och sen är själva alltså utövandet av kolonialadministrationen då, i form av mer eller mindre framtvingat arbete, jättehård beskattning och den typen av tvångsmedel av olika slag skapar naturligtvis också stora umbäranden. Så att det finns ju en brutalitet på olika nivå, och den är oerhört stor. Hur man ska kvantifiera den brutaliteten, ja, men det är svårt naturligtvis. Det har ju funnits en sån här i kölvattnet av kolonialismen, slags vilja från de gamla kolonialmakterna att framställa sig själv som någon slags lite bättre kolonisatör än andra. Det där är en diskussion som jag tycker är hårkliveri, ärligt talat.
Mm. Du nämnde att Kongostaten då, under Leopold den andra, var den stat som ändå sticker ut som brutalast. Vad kan du ge oss för detaljer kring brutaliteten där?
Jag tror att man ska, alltså det land där förmodligen flest människor dog under kolonialismen. Men återigen så tror jag att alltså det här med att liksom rangordna kolonialismen, någonstans är det en människa som lider. Liksom, det är ett mänskligt öde vid varje enskilt tillfälle. Att det, sen var väldigt, det är ett väldigt stort område i Kongo naturligtvis också. Så att sådana saker spelar in. Men menar, vi har tyskarnas folkmord i dagens Namibia då, mot Herero-folket, och vi har andra typer av Algeriet, Frankrike, också oerhört många människor som dog. Kongo tror jag i stor del urartad, om vi nu ska kalla det för det, på grund av en bristande erfarenhet av att driva en koloni. Man hade inte den här smartheten som kanske England hade och till viss del möjligen Frankrike och sådär, i hur man organiserar en koloni så att den ska fungera. Inte så att man är en god kolonisatör därmed, men så att den liksom fungerar och kan tjäna de syftena som man vill.
Men när man tittar i litteraturen kring just Kongos eller Belgiens kolonisering av Kongos, är, så för mig så sticker den ändå ut som särdeles brutal. Alltså, det är återkommande vittnen om hur man hugger av händer på arbetare som inte levererar till med gummi. Man ger sig på familjemedlemmar. Man hänger upp, sätter upp huvuden, man pålar huvuden runt om de olika handelsstationerna och så vidare. Alltså, det finns en form av sadism som jag inte hör lika ofta att fransmän och engelsmännen sysslade med.
Nej, kanske inte på det uttalade eller uttryckliga sättet och väldigt liksom i ögonfallande sättet. Så att det är klart att det har funnits en kultur som har smugit sig in i den belgiska kolonialadministrationen som har tillåtit den här typen av övergrepp och att gränsen liksom hela tiden har flyttats fram då. Och som en del i det så finns en oerhört medveten liksom, sönderhärskarpolitik där vissa grupper har gynnats ifrån ett land och man liksom underblåst lokala konflikter som redan har funnits och som i sig kanske då har varit väldigt, väldigt brutala. Att man liksom kunnat bygga vidare på det. Och sen så är det förstås också ett liksom, tecken på den oerhört liksom, perversa kolonialdriften som Leopold satt och hade hemma i Bryssel. Så att det var nog många faktorer som samverkade, tror jag, för att just Kongo ska utmärkas.
Mm. Du nämnde också tyskarnas folkmord i Namibia. Det tror jag är ett sånt där som de flesta inte känner till. Där det är upp mot 80 000 människor som förintas, eller hur?
Ja, närmare i alla fall. Befolkningen, Herero-befolkningen var runt 80 000 och kvar kanske var en 15 000 någonting sådant, ja, när de var klara tyskarna.
Så är det.
Ja, alltså till en början så kanske man ska, för att man inte ska få folkrättsjuristerna på sig, säga att begreppet folkmord i rent juridisk bemärkelse, det föds först på liksom, senare då. Efter, liksom i kölvattnet av andra världskriget. Men det som sker i Namibia är definitivt någonting som skulle kvalificera sig för att vara ett folkmord. Tyskarna bedriver också den här sönderhärskarpolitiken mellan Nama-folket och Herero-folket, och där man då ska gynna Herero-folket, säger man i alla fall. Det sker aldrig riktigt, och det där leder till missnöje och uppror, och det är något hundratal tyskar som dödas i samband med det där, och den tyska kolonialadministrationen svarar med ett fruktansvärt övervåld. Och det är det som är det viktiga då för att kvalificera sig för att kallas för ett folkmord. Det finns en avsikt att förinta hela den här gruppen, Herero. Och man når en väldigt god bit på vägen naturligtvis.
En sak som jag också funderar lite grann på. Varför sker det så få liksom uppror eller motstånd mot kolonialismen?
Ja, det är fascinerande faktiskt att det är så få. Tittar man på den koloniala historien så är det väldigt få exempel, och framförallt väldigt få exempel på liksom någon slags lyckade uppror. Jag tror det är många saker som sammanfaller där. Jag tror dels handlar det om just den här skickligheten som finns hos många av de koloniserande länderna. England kanske inte minst, men de andra är också väldigt duktiga på att sönder och härska. Det finns, alltså Afrika före kolonialismen, det var inte så att det var en kontinent där alla levde i frid och fröjd och där allting var liksom välfungerande, utan det fanns en oerhörd massa konflikter redan innan naturligtvis, och de underblåses på olika sätt och förstärks och kompletteras med kanske nya påhittade konflikter och sådär. Hela den processen är oerhört effektiv i Afrika. Så att man liksom söndrar ner den befintliga befolkningen i Afrika i enheter som liksom inte riktigt förmår att göra motstånd mot en, som det då i de allra flesta fall var, oerhört mäktig kolonial administration. Det tror jag är en av de stora förklaringarna. Sen saknades det ju liksom, jag menar, det är klart att man var underlägsen rent militärt också. En skillnad som ökade med åren. när europeerna från början började liksom slå sig ner i Afrika, så var det inte nödvändigtvis så att det fanns en stor obalans i vad man hade för militär förmåga. Men den förstärktes ju med åren, den tekniska, militärtekniska utvecklingen i Europa gick väldigt mycket snabbt framåt. Så där. Och sen saknades det, saknades förebilder. Det fanns liksom ingen, hade någon lyckats börja göra motstånd någonstans, så hade de kunnat fungera som en förebild. Men det dröjde liksom innan man hittade någonting att klamra sig fast vid. Så där. Och sen fanns det naturligtvis afrikaner också då, som gynnades av det här naturligtvis. Det var ju en del i sönderhärskarpolitiken. Man kunde gynnas ekonomiskt av att ha med europeerna att göra och var därmed också villig att gå europeernas ärenden.
Mm. Jag tänker på Primo Levis bok Är detta en människa, som handlar om hans upplevelser av att ha suttit i Auschwitz. Så där, den boken, det är en skönlitterär bok, fast den handlar om hans verkliga upplevelser där. Men i slut på den boken är det så här frågor och svar som han har fått under åren. Så han svarar, och då är en av frågorna är så här: varför gjorde ni inte uppror?
Mm.
Och då svarar han så här att, kära läsare, ni har suttit i värmen och sett för mycket film. Därför att vi var hungriga och försökte liksom överleva minut för minut. Och att jag kan tänka mig att det är också i den, vi ser framför oss de här liksom film uprising filmerna men att man någonstans blir koloniserad. Absolut. Och har inte det.
Nej.
Det är inte det första man tänker på.
Nej, och man nöts ner naturligtvis. Alltså både viljan och förmågan till motstånd nöts ner. Det här är ju en så liksom genomgripande process, och den pågår under ganska lång tid, så att nej, förmågan finns liksom inte riktigt där.
Du skriver ju att 1914 så har de europeiska länderna i stort sett lagt under sig hela den afrikanska kontinenten. Det finns ju ett par få undantag, men i det stora hela så är den afrikanska kontinenten europeisk. Men sen så kommer ju på sikt de här staterna att bli självständiga runt 50-talet, början och sådär. Vad är det som gör att det koloniala projektet avslutas?
Det är flera samverkande faktorer återigen. Och dels så börjar ju liksom då motståndet mot den här samhällsordningen som kolonialismen representerar börjar liksom växa fram både i Afrika men också internationellt. Alltså någon slags liberal, antikolonial politisk strömning då. När det gäller kontinenten Afrika så börjar ju liksom det här motståndet, som vi sa, ifrånvarande under i stort sett hela den koloniala perioden, börjar ju sakta men säkert liksom hitta kanaler. Etiopien, som ju då är ett av de här länderna som berömmer sig idag av att aldrig ha blivit fullt ut kolonialiserade, tjänar lite grann som en inspirationskälla av att men det kanske faktiskt finns en möjlighet att stå upp mot överheten. Men sen så är det också, alltså, kolonierna är ju inte lönsamma för kolonialmakterna. Det finns några få undantag, men i stort sett så är det ju ett, man häller ju ner pengar i någonting som man egentligen aldrig får någon återbetalning för. Så det landar ju väldigt mycket i att det är för sin egen skull som man har de här kolonierna. Prestigeskälen helt enkelt, att man, det är det man ska ha som en stormakt. Och det argumentet håller i längden inte riktigt heller. Så att stormakterna börjar ju liksom, och när har man börjat dra sig tillbaka så är det väldigt lätt att göra det på andra håll också. Det går ganska snabbt när det väl börjar att europeerna drar sig tillbaka. Men återigen, ett par undantag då, så går det ganska så fort. Och det är återigen en av de här sakerna som Afrika lider av ganska mycket idag. Bara lämna, att fullständigt liksom omorganisera en hel kontinent på det viset och dra upp gränser och relationer mellan folk och påverka dem och skapa administration och så vidare, och sen bara sticka och dra därifrån. Det är naturligtvis något som sätter djupa spår, och som de nya regeringarna i de självständiga afrikanska staterna ofta har misslyckats fullständigt med att på något sätt förvalta eller liksom återställa, reparera på något sätt.
Det är de allra flesta, eller alla stater där är ju unga stater, ja, sett i ett europeiskt perspektiv. Ja. Men, och sen ser man ju också då vid de allra flesta självständigheter då som de här staterna får, så kliver det fram någon högt uppsatt militär eller någon som har varit inom det militära också tar över och liksom använder sig av samma tekniker som man har på något sätt lärt sig av kolonisatören. Är det riktigt?
Ja, men det kan man i någon mån säga, och det återigen, det finns undantag och så vidare, och det finns exempel på länder som har lyckats relativt sett bra med övergången från liksom, eller självständigheten då, övergången till en något sådana fungerande demokrati trots allt, men de är ju inte i majoritet i Afrika. På väldigt många håll så har det ju under en stor del av liksom det sena 1900-talet och en bit in på 2000-talet varit just de här frihetskämparna som har suttit vid makten. De som ledde kampen mot kolonisatörerna, rebellledarna. Och det må de ha varit skickliga på, men det betyder inte nödvändigtvis att man är en duktig president i ett självständigt afrikanskt land.
Du nämnde i allra första starten här att du tycker att kolonialismen, du kan se hur den afrikanska kontinenten fungerar och inte fungerar genom kolonialismen. Vad skulle du säga är liksom det största koloniala arvet som vi kan se idag?
Kolonialismens främsta arv skulle jag säga är precis det som vi pratade om, nämligen att kontinenten idag är uppdelad på ett sätt som europeer har skapat på en väldigt liksom konstlad väg. Också det faktum att man lämnade ganska snabbt utan att ge de här nya självständiga staterna en chans att liksom bygga upp någon slags egen fungerande administration. Ingen kunskapsöverföring, inget ansvarstagande på det viset. Och det där har märkts väldigt mycket. De som kom till makten, som vi sa, det var ju liksom rebellledare som inte hade förmågan att driva ett självständigt land i riktning mot demokrati. Ofta man bar med sig militära ideal och hierarkiska ideal över hur saker och ting skulle organiseras. De undantagen som finns, det är ju liksom när det har funnits någon slags överlämning och det har fått ta lite tid då på ett annat sätt. Va?
När man summerar kolonialismen och ett sånt här begrepp som har blivit väldigt populärt ganska länge nu, men det är att man pratar till om postkolonialism. Mm. Och ibland kan av den litteraturen jag läst, ibland kan jag bli lite sådär, hur länge ska man prata om kolonialism? För att någonstans är det också så att, som jag förstår, i många av de här länderna har man ett stort problem med shamanism och den typen av liksom religiösa föreställningar som finns, och fortfarande en tro på liksom heliga andar, och man vill inte vaccineras. Och, alltså det finns också en tradition som har levt parallellt med kolonialismen som också kan göra att det är problem att driva de här staterna i det skicket som vi har i Europa. Nu gav jag dig svaret, men mer så här, vad är liksom din tanke kring det här med att det är det postkoloniala?
Ja, jag tror kanske inte, alltså de här som du nämnde med trosföreställningar och sådär, det är kärnan i problemet på det viset. Men däremot så har du ju helt rätt i det här med att det finns en gräns för hur länge man kan hålla på och skylla missförhållanden på kolonialismen. Det har trots allt gått ganska länge nu sedan de koloniala makterna lämnade Afrika. Även om relationerna fortsatt och man kan alltid diskutera hur liksom den ekonomiska relationerna har utvecklats sedan dess och så. Men i grund och botten så finns det en stark tendens i Afrika, och den är problematisk tycker jag, att man skyller saker och ting på kolonialismen. Och det är sant till viss del. Som vi har konstaterat här så har kolonialismen lämnat ett arv efter sig som är ett stort problem för Afrika. Men vi kan också konstatera att sedan Afrikas stater blev självständiga så har väldigt många länder också saknat goda ledare. Och många länder saknar fortfarande idag goda ledare. Det finns återigen ett par stycken undantag. Men det blir lite slentrian det här med att man skyller alla missförhållanden på kolonialismen. På samma sätt som man då till exempel i Sydafrika där jag har bott i många år skyller allting på apartheidtiden. Och det är visst sant till viss del. Men det har också funnits ganska dåliga, åtminstone ett par stycken, dåliga ledare efter det att apartheid föll och Sydafrika blev demokratiskt så att säga.
Avslutningsvis då, för den som vill förkovra sig mer i detta. Vi har framför oss din bok som heter Kampen om Afrika som jag tycker är en utmärkt introduktion i ämnet. Jag skulle verkligen uppmana folk att, för den som vill förstå, för alltså, kolonialismen är komplex.
Den är det är jobbigt att det är ett så svårt ord.
Jag snubblar på det varje gång. Ja, men, det är en ganska komplex historia, rätt svårt att få en överblick som jag tycker du lyckas med väldigt bra i din bok. Så det tycker jag är en start för den som vill sätta sig in i det här ämnet. Vad skulle du rekommendera folk att läsa?
Ja, alltså det finns ju hur mycket som helst. Ett av de här stora standardverken som är liksom en tegelsten på samma tema som jag har skrivit betydligt kortare om är den som heter Scramble for Africa. Heckenham tror jag heter författaren. Och sen så finns ju, du har nämnt Hochschilds bok naturligtvis.
Kung Leopolds
Våldnad. Vi har Mörkets hjärta. Förstås.
Tack att du sa den. Ja. För det är den jag tycker är...
Den tycker liksom, jag absolut.
Det är Bibeln framför för de andra.
Things Fall Apart, du nämnde Achebe. Mm. Mycket bra, och egentligen allting av Achebe. Honom kan man alltid läsa mycket som helst. Vi är inne på Sydafrika, där finns det ju en hel rad med författare. Ofta kanske då att de skildrar apartheid-tiden, men det är ju någon slags förlängning på kolonialismen. Sydafrika är en väldigt speciell historia som skulle ta lång tid att gå in på. Men där har vi... André Brink, Jim Coetzee, Nadine Gordimer, som alla skildrar liksom olika varianter på temat.
Mm. Det finns två böcker. Först såklart Mörkrets hjärta av Joseph Conrad. Jag tycker att den är liksom kronjuvelen i den här berättelsen. För att den har ju blivit kritiserad för att den har någon slags vit mans blick på den afrikanska kontinenten. Jag tycker att det där är fullkomligt trams, för att den är ju en djup kritik mot det här koloniala projektet. Mm. Och även om det finns ett liksom glorifierande kring England, och han såg ju sig själv som en engelsman trots att han var född i Polen. Men strunt samma, det är en otroligt skarp psykologisk skildring av vad allt detta var. Mm. Och huvudkaraktären Kurtz är ju liksom det onda i kolonialismen personifierat. Så det är en väldigt intressant bok. Annars så tycker jag att en bok som är nästan lika bra, det är The Singing Grass. Gräset sjunger av Doris Lessing, som handlar om Rhodesia. Mm. Som också är en otrolig berättelse om de här liksom rasmotsättningarna och det som...
Och det har vi inte ens varit inne på, det kan man ju nämna eftersom vi har pratat om Rhodes tidigare. Det var ju hans privata koloni, Rhodesia, som idag då är Zambia och Zimbabwe. Men absolut, det är definitivt en bok som man också ska lägga på sin lista.
Ett jättestort tack Andreas Karlsson för att du kom till min podd.
Tack ska du ha.
Du har lyssnat på Andreas Karlsson i avsnitt 69 av Bildningskomplexet. Jag blir mycket tacksam om du stöttar podden med ett swishbidrag på 0709 26 25 41 0709 26 25 41 eller blir månadsgivare på Patreon. Klicka på länken i avsnittsbeskrivningen eller skriv patreon.com/bildningskomplexet i adressfältet i din webbläsare. Skriv gärna till mig och berätta vad du tycker om podden också. Jag nås på mailadress benjaminelfors@gmail.com eller på Facebook och Instagram som du hittar om du söker på poddens namn. Tack för att du lyssnar.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem, skriv akademikernasakassa.se/bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.